Så vilddjurets märke och 666 är en otäckt ämne som jag sa, eller den här siffran 666 är någonting som människor är rädda för. Man ser här siffrorna på sådana hårdrocksband och andra saker som skriver det överallt. Och det är verkligen någonting som man kallar för djävulens nummer och siffra och allt möjligt. Men det står faktiskt på ett enda ställe i Bibeln. Jag tänkte att vi ska titta på det. Det finns en hel del olika teorier om det här. Vad handlar det om? Vad handlar vilddjurets märke om? Någon som känner till den här filuren? Han kallar sig själv för Jesus. Att han är verkligen Jesus som kommer tillbaka. José Luis de Jesus Miranda bor i Florida. Har cirka 2-10 miljoner efterföljare. Som tror att han är Jesus. Och han tatuerar in 666 på människors händer också. Och det är helt enkelt därför att han menar att han inte bara är Kristus, han är också antikrist samtidigt. Och hur kan han påstå sådana saker? Jo, han säger att det finns ingen synd i världen, så man kan ju säga vad som helst åt då. I alla fall, många undrar, är det här det som är vilddjurets märke? Är det den här personen som är antikrist som ska komma och tatuera in ett märke på handen eller på pannan hos folk? Det finns en hel del olika spekulationer. Är det sådana här olika saker som kommer att inopereras i vår hud? Eller vad handlar det här egentligen om? Vad säger Bibeln? Ikväll så ska vi titta på vad Bibeln har att säga om det här ämnet. Låt oss först titta på det här med 666. Som sagt, det står en gång i Bibeln om 666. Eller det står på lite andra ställen, men just i det här sammanhanget som folk ofta förknippar det med så står det bara på en gång. Och det är Uppenbarelseboken 13, 17-18. Talas om att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal och dess tal är 666. Så, vad är det här för ett tal? Ja, om vi tittar på den här texten så ser vi att först är det vilddjurets namnstal. Eller hur? Det står att det är vilddjurets namn eller dess namnstal. Och sen står att det här vilddjurets tal är ett människas tal som är 666. Då måste vi förstås först veta vad vilddjuret är, eller hur? Vi ska veta att det är vilddjurets tal. Och vilddjuret som vi har tittat på förut i den här serien vet vi att det tyvärr är den romerska kyrkan. Som passar varenda kännetecken här i Uppenbarelseboken 13 till exempel. Och är det här då vilddjurets tal? Vad har det att göra med 666? Ja, det står att det är vilddjurets namns tal. Och det är en människas tal. Det låter lite förvirrande. Vad det handlar om helt enkelt här är att under Johannes tid så gjorde man höll på att sysselsätta sig med vissa intressanta saker som kallades för gematri. Någon som hört talas om gematri? Gematri är helt enkelt att man ger ett värde åt ett namn baserat på vilka bokstäver som finns i det här. Och det höll man på här på den här tiden med, för att skriva sån här talmusik kallar man det för ibland. Och ni kan söka upp det, gematri. Det är ett väldigt känt fenomen. Och det är det som det handlar om här. För det handlar om vilddjurets mänskliga representants namns tal. Okej? Okay. Hängde ni med? En människas tal, alltså den mänskliga representanten för vilddjuret. Hans namns tal. Den mänskliga representanten för vilddjuret är förstås påven. Och hans titel, en av hans titlar, är Vicarius Filii Dei. Det är hans latinska titel. Och om man då räknar ut det gematriska siffran, eller talet, på hans namn, så blir det 666. Ja, det blir det. Men Så det här är det det handlar om. Det handlar om ett ytterligare sätt att identifiera vem vilddjuret verkligen är. Så det är inget större, mer mystiskt än det egentligen, enligt min förståelse här. Så det finns flera andra titlar som påven också har, som också blir samma summa. Så det är lite intressant. Men ni kan kolla upp det där. Det är i alla fall vad jag tänkte säga om det här 666. Det har inte så mycket med vilddjurets märke att göra, men vi ska gå in och titta på vad vilddjurets märke har att göra nu. Uppenbarelseboken, kapitel 14. Och vers 6. Vi har ju tittat på tidigare hur den här adventväckelsen gick igenom en stor besvikelse. 1844 så trodde de att Jesus skulle komma tillbaka. De hade predikat för hela världen att stunden för Guds dom har kommit. Jesus kom inte tillbaka, de blev besvikna, enligt Uppenbarelseboken 10 som vi studerade. De blev besvikna, de fick igen ett budskap att predika igen, att profetera på nytt. Och de upptäckte att stunden för Guds dom hade kommit. Det var någonting som skulle föregå Jesu återkomst. När Jesus kommer tillbaka så verkställer han domen som har fattats i himlen från början. Här är bara repetition från det som vi tittade på förra gången. Om du inte var här så finns det blad också som du kan ta. Men vad vi kom fram till var att de här tre änglarnas budskap i Uppenbarelseboken 14 var de sista tre budskapen, de sista tre varningsbudskapen som Gud sände till världen innan hans återkomst. Precis som under Noas dagar så predikade Noa ett speciellt budskap innan floden kom. Och på samma sätt så går de här tre sista budskapen ut till hela världen. Om vi tittar i vers 6 så står det att jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för de som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sa det med hög röst, frukta Gud och ge honom äran, till stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen, jorden, havet och vattenkällorna. Det här hade predikats speciellt under 1840-talet av många olika grupper. Men sen upptäckte de att det fanns två till budskap som skulle ut. Vi tittar också på den andra ängelns budskap om Babylon som är fallet. Idag ska vi titta på den tredje ängelns budskap. Låt oss läsa vers 9 och framåt. Det står en annan ängel, den tredje, följde dem och sa det med stark röst. Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds fredes vin, som oblandat hälls i Guds fredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila, vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. I detta visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Ouch, det här är ett kraftfullt budskap, en allvarlig varning. Faktum är att du kan inte finna en starkare varning i hela Bibeln. Det här är den mest fruktansvärda varningen som finns i Bibeln, från första Mosebok till Uppenbarelseboken, och den handlar om vilddjurets märke. Så det är otroligt viktigt för oss att veta vad det är, eller hur? Och tror ni att Gud är så att han varnar oss jättemycket för någonting. Han säger, akta er för det här, om du tar emot det här märket då kommer du gå evigt förlorad. Men det är omöjligt för dig att veta vad det är för något. Låter det som en rättvis Gud? Du får gissa, ja, ta inte på dig vad det än är för någonting. Du får bara försöka lista ut det där och lycka till. Om du missar så är det kört. Det verkar inte som en rättvis Gud. Om Gud har gett en så stark varning, då borde det också vara möjligt för oss att förstå vad vilddjurets märke är. Hänger ni med på logiken? Och därför så tror jag att det borde vara tydligt ifrån Bibeln. Om vi låter Bibeln tolka sig själv. Om vi studerar vad den har att säga. Vi behöver inte spekulera, utan vi kan faktiskt veta. Vad händer sen efter att de här tre änglarnas budskap har gått ut? Så står det i vers 14 att jag, och jag såg och se ett vitt moln, och på molnet satt den som liknade människosonen. Och människosonen är Jesus. Han kommer tillbaka på molnen, och på sitt huvud har han en krona av guld, och i sin hand en skarp skära. Sen kommer en annan ängel och säger till Jesus att räck ut din skära och skörda. Skördetiden har kommit, till jordens gröda är mogen. Så här har vi Jesu återkomst. Tre änglarnas budskap går ut, och sen kommer Jesus tillbaka. Det här är alltså den sista varningens budskap. Och som vi tittade på det här var en otroligt stark varning. Låt oss gå tillbaka till Uppenbarelseboken 13 för att se lite mer om vad det här handlar om. Förresten, innan vi gör det bara. Det är en otroligt allvarlig varning. Och vi kan läsa Uppenbarelseboken 13 först, så går vi in på det sen. Uppenbarelseboken 13, vers 15, jag ångrar mig. Vers 15 så står det: och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla de som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kunde köpa eller sälja utom den som har märket vilddjurets namn eller dess namns tal. Bibeln förutsäger en stor kris som kommer äga rum. Om ni tittar på det här noga, så ser ni att det finns ett ord som kommer gång på gång på gång igen i de här texterna. Förstås märke talas det om, men det talas också om tillbedjan. Har ni sett det? Gång på gång på gång så står det om tillbedjan. Den som tillber vilddjuret och dess bild, eller tar dess märke på sin panna eller sin hand. I Uppenbarelseboken 14, vers 11, så står det att de har ingen ro eller vila, vare sig dag eller natt. Dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot dess märke med dess namn. Och sen i kapitel 13 och vers 15 som vi läste, så står det att bilden till och med kunde tala och låta döda alla de som inte tillbad vilddjurets bild. Och sen så tvingade märket på människor. Gång på gång så ser vi att det har att göra med tillbedjan. Det har inte att göra med teknologi. Tänk er efter. Tänk efter själva. Om det är så att vilddjurets märke handlar om någonting teknologiskt. Och låt säga att det är en tatuering. Okay. Och sen kommer säkerhetspolisen. Och de stormar ditt hus. De brottar ner moster Agda, eller vem det nu än är. Och de bränner in en tatuering på hennes hand. Kommer hon nu att gå evigt förlorade för att hon fick det här märket på sin hand? Kan ni tänka er, skulle Gud säga att moster Agda fick 666 tatuerat på armen, så tyvärr, nu är det kört för henne. Det handlar inte om det. Gud skulle inte ge en sån stark varning för någonting yttre, någonting ytligt, utan det handlar om tillbedjan. Det handlar om mitt hjärta. Det handlar om vem är det jag vill följa. Helt enkelt, i grund och botten. Och det kommer att bli otroligt svårt att vara lojal mot Gud i den här krisen. Å ena sidan, om du tar emot vilddjurets märke, då är det kört för dig, enligt vad vi tittat på. Det är en otroligt allvarlig varning. Men om du inte tar emot det, så är det också kört. Temporärt i alla fall, eller hur? De kommer att hota med att döda alla som inte tar emot vilddjurets märke. Så det är en otroligt svår kris. Hur ska vi kunna vara lojala i den här krisen? Hur ska vi kunna stå fast för Gud? Ja, det är verkligen någonting som kräver mod. Någonting som kräver en tillit till Gud som är otroligt, otroligt stark. Det räcker inte bara med att säga att jag kommer till kyrkan några gånger och har tittat i Bibeln någon gång. Det här handlar om en fullständig överlåtelse till Gud. Om du ska kunna stå där när ditt liv står på spel. Och säga, jag vill följa Gud trots att ni hotar mig med till livet. Eller att inte kunna köpa och sälja. Jag kan inte gå till affären, till Halpahall eller Prisma. Ni får ingenting. Bankkontot fryser. Ni kan inte tanka. Det går inte att köpa och sälja. Det enda som vi kan göra är att lita på Gud i en sån kris. Bibeln säger det kommer en tid när det här händer. Vad handlar det här om? Ja, om vi låter Bibeln tolka sig själv så blir det ganska så tydligt. I 5 Mosebok 6, vers 6-8 så står det så här. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om. Faktum är, i 5 Mosebok kapitel 5 så ger Gud de 10 budorden. Han ger de 10 budorden i 5 Mosebok kapitel 5. Och sen direkt efter att han har gett de 10 budorden så säger han så här. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Och lägg märke till det här. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Känner vi igen det här? Det är precis samma språk som i Uppenbarelseboken 13. Det är härifrån det kommer. Det är hämtat härifrån. Så vi måste gå tillbaka hit för att se vad handlar det om där. Och då kan vi, då är det nyckeln som hjälper oss att förstå vad det handlar om i Uppenbarelseboken. Och vad var det som Israels folk skulle lägga på sin hand och panna här? Jo, det var de 10 budorden. Det var Guds lag. Andra Mosebok 13:9, en annan sån text. Och det ska vara för dig som ett tecken på din hand och som ett påminnelsemärke på din panna. För att Herrens lag må vara i din mun, ty med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten. Och ser ni här? Återigen, samma sak. Det är Guds lag som Israels folk skulle ha i handen och pannan. Och vad tror ni det innebar? Tror ni det innebar att de skulle binda de 10 budorden runt sin hand och runt sin panna bokstavligen? Då skulle de gå där och jobba och det hade varit lite jobbigt att göra allt det där om de behövde det. Vissa av judarna har tagit det här otroligt bokstavligt och därför så binder de faktiskt, de tar någon liten text och sen så binder de fast det på sin panna och så binder de fast det på sin hand och de tänker, nu följer vi Guds bud. Men var det det som Gud verkligen ville åt när han sa de här orden? Räcker det med att ha lagen på handen och ha dem på pannan? Även om jag inte gör dem. 5 Mosebok 11:18. Ni ska lägga mina ord på ert hjärta och ert sinne, säger Gud. Och binda dem som ett tecken på er hand och de ska vara som ett band till påminnelse på er panna. Återigen, samma terminologi. Men det handlar om att de skulle lägga det i sitt sinne. När de skulle lägga det på sin panna så var det helt enkelt att de skulle tänka på det. De skulle ha tro på det. Hålla det i sina tankar. När de skulle lägga det på handen handlar det om att du handlar efter det. Du gör efter Guds bud. Så det är det här som det handlar om. Vilddjuret däremot tycker inte om det här. Och de säger, vi ska lägga någonting annat i din hand och i din panna. Vi ska lägga vårt märke, vårt tecken. Men Gud vill ha hans lag i sina efterföljares pannor. Ser ni kontrasten här? Ordspråksboken 7:1-3. Min son, ta vara på mina ord och göm mina bud inom dig. Håll mina bud så får du leva. Bevara min undervisning som din ögonsten. Bind dem om dina fingrar. Skriv dem på ditt hjärtas tavla. Det var det handlade om. I Uppenbarelseboken kapitel 14 så finns det faktiskt två grupper av människor. Låt oss gå tillbaka lite igen och läsa. Uppenbarelseboken 14, vers 9. Först så står det då om den här tredje ängeln som kommer och följde dem och sa med stark röst att den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han ska själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Hoppar ner till vers 12. I kontrast till de här, vers 12 så står det, i detta visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Så här har vi faktiskt två grupper. Vi har en grupp som gör vad då? Ja, som får vilddjurets märke på ena sidan. Och Johannes säger, jag såg dem och de som fick det här, de kommer att plågas i eld och svavel och så vidare och så vidare. Men sen såg Johannes en annan grupp människor som inte tillhörde den här gruppen och de höll Guds bud och hade tron på Jesus, eller hur? Så om du håller Guds bud, om du har tron på Jesus, har du vilddjurets märke då? Nej. Det är egentligen allt vi behöver veta idag. Nu kan vi egentligen sluta. För det är det enda vi behöver veta. Guds bud. Det handlar om antingen Guds bud eller vilddjurets märke. Vi har någonting att göra med de här sakerna. Kan vi hålla Guds bud utan att ha tron på Jesus? Det kan vi inte. Men i tro, men när vi har tro på Jesus Kristus så förvandlar det oss. Och vi kan bli lydiga emot Gud. Kolla i Uppenbarelseboken 13. I slutet av kapitel 13 återigen. Här blir man ibland lurad för att man fastnar vid kapitelindelningarna. I Uppenbarelseboken 13 så står det om små, stora, rika och fattiga, fria och slavar som tar emot ett märke på högra handen eller på pannan. Så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, till det är en människas tal och dess tal är 666. Sen fortsätter det, kapitel 14, vers 1. Och jag såg och se, lammet stod på Sions berg och med lammet 144 000 som hade hans namn och hans faders namn skrivna, vadå? På sina pannor. Hänger ni med?
Ja.
Här har vi igen en kontrast. Låt er inte luras av den här kapitelindelningen. Det fanns inga kapitelindelningar när Johannes skrev Uppenbarelseboken. Här har du återigen en kontrast. Vissa får vilddjurets namn i sin panna, men andra får Guds namn i sin panna. Återigen. Och det stod om de 144 000. Vilka är de 144 000? Vi ska prata om det lite mer nästa gång. Men i Uppenbarelseboken kapitel 7 så ser vi i alla fall någonting om det här. Det finns vissa väldigt spekulativa teorier om de 144 000. Jag ska inte gå in på dem så mycket mer nu, men vers 2 så står det: jag såg också en annan ängel med den levande gudens sigill stiga upp från öster. Han ropade med hög röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet. Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänare, på deras vadå? På deras pannor. Och jag hörde antalet av dem som var försedda med sigill, 144 000 ur Israels alla stammar. Ser ni här kontrasten igen? Antingen så är vi bland de 144 000 som håller Guds bud, som har Guds sigill i pannan. Eller så är du bland dem som har vilddjurets märke och du har vilddjurets märke i pannan eller i handen. Den skillnaden ser vi gång på gång i Bibeln. I Jesaja 8:16 så står det: lägg vittnesbördet ombundet och lagen förseglad i mina lärjungars hjärtan. Så det här sigillet som de har i pannan handlar om Guds bud igen. Att de tror på Guds bud, de tänker på Guds bud, de har det i sina tankar. Och det är Guds sigill. Lukas, kapitel 4, vers 8. Det är faktiskt någonting väldigt intressant, att lydnad och tillbedjan är väldigt nära besläktade i Bibeln. Lydnad och tillbedjan. Till exempel här när Jesus frestas så svarar Jesus: det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Så att tjäna Gud är att följa hans vilja, göra som han vill, lyda honom. Och det är väldigt kopplat till att tillbe honom. Om vi säger så här: den som du lyder mest av allt, det är den som du tillber. Eller hur? Om jag säger åt er att nu måste ni göra på ett visst sätt, och om jag säger att ni får nu ska ni gå ut och ni ska berätta för alla att Jonathan Karlsson behöver en del pengar. Så gå och berätta det för alla. Okej, om ni skulle göra det, okej, kanske ni skulle göra, för ni ser att jag har lite trasiga kläder eller någonting. Så ni kanske skulle berätta för någon om det. Men poängen är, om ni har någon annan auktoritet som säger någonting annat, så är det den personen som ni håller högre. Och speciellt ifall jag säger någonting som går i konflikt med Guds, med din förståelse för Guds vilja, då blir det en fråga verkligen om till och med tillbedjan. Om vi följer någon människa hellre än Gud, så är det faktiskt en avgud som är någon. Oavsett vad det är. Även om det inte är en staty av Buddha eller vad det än är. Det som du har högst i ditt liv, det som du prioriterar absolut högst i ditt liv, det är din Gud. Markus evangeliet kapitel 7, vers 7-8. Jesus säger: förgäves dyrkar de mig, eftersom de lär och de förkunnar är människobud. Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar. Så om jag väljer att följa människors stadgar, människors åsikter, istället för Guds stadgar och Guds bud, hur blir det då med min gudsdyrkan? Vad säger Jesus? Jesus säger att den är förgäves. Det här är allvarliga ord, eller hur? Här ser vi att tillbedjan, vi kan inte säga att jag tillber Gud, men jag bryr mig inte om vad Gud har sagt. Jag bryr mig inte om hans budord. Hans bud är, och lydnad för hans bud är otroligt starkt kopplade till min tillbedjan överhuvudtaget. Ordspråksboken 28:9. Om någon vänder bort sitt öra och ej vill höra lagen, återigen, det här är en aktiv handling, jag vänder mig bort, jag vill inte lyssna på Guds bud, då är också hans bön, vad då? En styggelse. Det här är allvarliga ord. Så om jag säger att det är ett budord som jag inte vill hålla, och sen så kommer jag till Gud och jag säger: Gud, snälla, hjälp mig nu i den här svåra situationen, kommer Gud att höra den bönen? Han kommer inte att svara den i alla fall. Det här är allvarligt. Så om jag har någon försummad plikt i när det kommer till Guds bud, så kan inte jag leka med det och säga: ja, men det är inte så viktigt. Utan det här är otroligt viktigt om jag vill kunna tillbe Gud, om jag vill kunna ha en god relation med honom. Någon säger att det handlar om att känna Jesus. Ja, det gör det. Första Johannesbrevet 2:3-4. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast i hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast i hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Så om vi vill ha en relation med Jesus, vi vill fokusera på vår relation med honom, vi vill älska Jesus, ja, det ska vi göra och det handlar om. Men det kommer också att ge uttryck för sig i hur vi håller Guds bud. Jesus säger vid ett tillfälle: om ni älskar mig så håller ni fast i mina bud, Johannes 14:15. Vi kan inte göra det ena utan att göra det andra. Romarbrevet 6:16. Vet ni inte att när ni ställer er i någons tjänst för att lyda honom, så är ni tjänare under den ni lyder? Vad innebär det här då? Jo, det innebär helt enkelt det som jag sa i början. Den som du lyder främst i ditt liv, det är den du tjänar. Det är den som är din Gud. Därför så blir den här krisen i sista tiden, den handlar om Guds bud. Den handlar om: vill du följa Guds bud eller vill du följa vilddjurets bud? Det är det krisen handlar om. Vill du följa Guds bud eller vill du följa vilddjurets bud? Vill du tillbe Gud som skaparen eller vill du tillbe vilddjuret och hans bud? Och det här är vad krisen handlar om. I Daniel 7, och vers 25, står det om ett av de här budorden som vilddjuret skulle ändra på. För vad är vilddjurets bud? Jo, men det är de förändrade 10 budorden. Daniel kapitel 7, 25. Denne ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de ska ges i hans hand under en tid, och tider och en halvtid. Så antikrist skulle förändra på Guds bud. Och sen så erbjuder de här buden och säger: nu ska ni tillbe, nu ska ni följa våra bud istället. Och då så tänker folk: okej, ja, men då gör vi det. De kanske inte vet bättre. Men när folk vet bättre, de vet om att, ja okej, okay, men Gud har ju sagt det här. Men vilddjuret har sagt det här. Men jag väljer ändå att det är bekvämare för mig att följa vad vilddjuret har sagt. Då följer vi egentligen vilddjuret. Då tillber vi vilddjuret hellre än Gud. Och det handlar, ett av de här förändringarna då, handlar om de heliga tiderna. Jag skulle vilja läsa från ett blad där, från nummer 11. Eller vi kan läsa från vers 9, eller så, inte vers, utan nummer 9 där. Det står: de som ursäktar sin överträdelse av Guds budord, men följer vilddjurets lag istället, tillber i själva verket vilddjuret. Tian där, så kan ni kolla på den här versen och ni ser vad är det som antikrist ska ändra på. Ja, de skulle ändra på heliga tider och lagar helt enkelt. I 11 så står det så här: att Rom lär själv öppet att de har ändrat på ett utav buden. Här i från Prompta Bibliotheca står det så här: påven, det här är katolska källor, påven är av så stor auktoritet och makt att han kan förändra, förklara eller tolka till och med gudomliga lagar. Så de hävdar det. Och det har de också gjort. Om man ställer frågan, speciellt om de här heliga tiderna som vi tittat på. Här från katechesen, romersk-katolska katechesen. De säger så här: vilken dag är sabbatsdagen? Svar: lördag är sabbatsdagen. Fråga: varför firar vi söndag istället för lördag? Svar: vi firar söndag istället för lördag för att den katolska kyrkan överförde högtidligheten från lördag till söndag. Vi tittade på det där förut, om hur den här förändringen ägde rum. Det finns ingen bibeltext överhuvudtaget som talar om söndagens helighet. Jag kan erbjuda dig 100 euro för varje text som du kan hitta som verkligen säger att söndagen är helig. Det finns inte. Den enda texten som står om en förändring utav dagen, det är den i Daniel kapitel 7, vers 25. Att antikrist skulle sätta sig i sinnet att förändra på de här heliga tiderna och lagarna. Och det säger katolska kyrkan också. Det är lördag som är sabbatsdagen, men vi firar söndag därför att kyrkan har ändrat på det på grund av att det var mer passande för att få in hedningarna in i kyrkan. Och de är ganska så stolta över det här faktumet. De säger, här är Thomas Enright som skriver så här: bevisa för mig från Bibeln att jag är bunden till att helighålla söndagen. Det finns ingen sådan lag i Bibeln. Det här är en katolik som skriver. Det är endast en lag av den heliga katolska kyrkan. Bibeln säger, tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Den katolska kyrkan säger, nej. Genom min gudomliga makt upphäver jag sabbatsdagen och befaller dig att helighålla den första dagen i veckan. Och hör och häpna, hela den civiliserade världen böjer sig ner i vördnadsfull lydnad till en befallning från den heliga katolska kyrkan. Helt enkelt, de säger det klart och tydligt, det är vi som har ändrat på den här dagen. Och när människor följer det här, säger att det är söndagen som är helig, den dagen som Gud har gjort helig, den är inte helig längre, nu har vi satt åt sidan den, vi tar en vanlig arbetsdag och vi säger den här är helig. Vi har makt att göra någonting heligt. Därmed så sätter de sig över Gud. Vem är den enda som kan göra något heligt? Det är bara Gud som kan göra något heligt. Du och jag kan inte göra något heligt. Utan bara Gud kan göra någonting heligt. Men här kommer romerska kyrkan och säger, ja, vi har makt att göra det. Vi förändrar det. På dagen vi sa, nej, nu kan du fritt med gott samvete bryta mot Guds bud, mot sabbatsbudet. Du kan arbeta på den där heliga dagen. Men nu måste du fira en annan dag istället. Och den här är den heliga dagen som kyrkan har gjort helig. Och om du arbetar på den så syndar du. Hur är det? Har Guds budord förändrats? I Lukas 16 och vers 17 så säger Jesus så här: förr kommer himmel och jord att förgå än att en enda prick av lagen sätts ur kraft. En enda prick av lagen skulle sättas ur kraft. Än så länge så ser vi himmel och jord existera. Och för mig så är det ett bevis på att fortfarande så gäller Guds lag. Fortfarande så gäller budorden. I Matteus kapitel 5, vers 17 och 19 så står det så här. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen, säger Jesus, eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Vissa personer säger, ja men fullborda, det betyder att han upphävde dem på något sätt. Jaha, då säger alltså Jesus, jag har inte kommit för att upphäva utan för att upphäva. Låter det vettigt? Nej, det handlar inte om det. Jesus kom för att hålla lagen, för att fullborda den, men han har inte kommit för att upphäva den. Amen, säger jag er, innan himmel och jord förgår skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud. Okej, du kan välja de 10 budorden, ta det minsta budet. Ta det som du tycker är mest oansenligt, det som inte spelar minst roll. Jesus säger, den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelriket. Så många predikanter undervisar att, precis det här som Jesus säger, att ett av de minsta buden är upphävda. De hävdar att det här budordet är upphävt och vi behöver inte följa det längre. Jesus säger, om man gör det så kommer man att räknas som en av de minsta i himmelriket. Inte någonting som han absolut, eller som han tyckte om. När adventfolket studerade helgedomen så studerade de den här versen också. De såg i Uppenbarelseboken 11 och 19 att Guds tempel i himlen öppnades och hans förbundsark blev synlig i hans tempel. De förstod att Jesus hade trätt in där i det allra heligaste. De förstod att det finns en himmelsk helgedom och att det finns en förbundsark i den helgedomen. Och förbundsarken, ni minns, det var den här lådan. Och i den här lådan så la Moses de 10 budorden. Andra Mosebok 25:16. I arken ska du lägga vittnesbördet som jag ska ge dig. De 10 budorden kallades för vittnesbördet. Och det här lades in i det allra heligaste där i den jordiska helgedomen. Och då tänkte de som upptäckte den här himmelska helgedomen att tänk om det finns 10 budord också i den himmelska helgedomen. Tänk om de ligger där i förbundsarken uppe i himlen, för det fanns ju en förbundsark i himlen. Då måste ju också det finnas 10 budord där i himlen. Och mycket riktigt, Uppenbarelseboken 15:5. Så står det, därefter såg jag att templet i himlen, vittnesbördets tabernakel, öppnades. Och vad var vittnesbördet? De 10 budorden. Så här har vi, templet i himlen kallas för de 10 budordens tabernakel. Så tror ni de 10 budorden finns där uppe då? Troligtvis, om det kallas för de 10 budordens tabernakel så borde det finnas de 10 budorden där. Och faktum är, de upptäckte att om det är så kan ju inte det här sabbatsbudet ens ha varit förändrat. För då ligger originalet där uppe i himlen som Moses fick en kopia av här på jorden. Så alla budord gäller fortfarande. Om du går igenom de 10 budorden. Du ska inte mörda. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Är det saker som ni tycker är bra? Är det sånt som vi borde hålla oss till? Verkligen. Det är bra bud. Varenda bud är goda och riktiga och sunda. Men vad tyvärr många evangeliska kristna som kanske har ett uppriktigt hjärta. Det säger jag ingenting om. Men tyvärr så är det många som bara undervisar de 9 budorden. Helt ärligt. De undervisar bara de 9 budorden. De säger, ja det är riktigt att hålla de 9 budorden. De kanske inte uttrycker det så. Men det är det som de gör i själva verket. För att de säger att sabbatsbudet är inte längre en del utav det som är bindande för kristna. Den romerska kyrkan däremot, de undervisar 10 budord. Men de lyfter fram en annan dag istället för sabbatsdagen som Gud skrev på tavlor av sten. I Jakobsbrevet 2:10 så står det så här: ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till vad då? Till allt. Så kan jag säga att jag bara predikar 9 budord. Ja, jag kan göra det, men om jag gör det så är jag är en syndare. Jag bryter mot Guds lag även ifall jag håller alla budord utom ett. Jakob fortsätter och säger: han som har sagt du ska inte begå äktenskapsbrott. Återigen, han citerar de 10 budorden, så vi förstår att det handlar om de 10 budorden. Du ska inte begå äktenskapsbrott har också sagt du ska inte mörda. Om du inte begår äktenskapsbrott men mördar, är du en brottsling. Så på samma sätt, om vi tar ett av de här budorden och säger det här är upphävt och det här gäller inte, så är det i princip ungefär som den här personen resonerar. Ja, men jag mördar, men jag låter bli att begå äktenskapsbrott, så det är lugnt för mig. Vi måste predika alla de 10 budorden. Och nu är det så, eftersom antikrist förändrade på de här budorden, så har det tagit lång tid innan kristenheten kan komma tillbaka igen till att förstå sanningen om de 10 budorden. Det var en sån otrolig förändring som skedde där under 300-talet, att Gud har fått ta det i olika steg. Han började med reformationen och även tidigare med valdenserna och alla de här grupperna som har varit trogna under tiden. Och de tog olika steg utifrån Rom. De började lära sig om rättfärdighet genom tro. De började lära sig om olika såna här babyloniska läror som hade smugit sig in. Och dessutom så upptäckte de här också sen att sabbatsbudet faktiskt hade blivit förändrat enligt Bibeln. Så många har stannat av i reformationen. De har sagt vi har tagit några steg, nu får det räcka. Nu orkar jag inte gå längre. Men Guds sanningsljus vill leda oss vidare. Vi kan inte fastna vid vad de stora reformatorerna har lärt oss. Vi måste fortsätta ännu mer, ännu vidare, till att förstå, komma helt utifrån det här mörkret som Rom hade fört kristendomen in i. Men de personerna som har i uppriktighet följt söndagen, eller helighållit söndagen i tron om att de följer de 10 budorden, Gud kommer inte räkna det emot dem. Men han vill, tror jag, ifrån Bibelns profetior, ifrån den tredje ängelns budskap, den handlar om att återigen uppliva det här. Alla i hela världen behöver få reda på att det faktiskt är en förändring som har skett i Guds bud. En allvarlig förändring. Och det här skulle spridas till hela världen. Och det är den här sista rörelsen som Gud vill få igenom innan han kommer tillbaka. Om han hade kommit tillbaka 1844 så hade i princip ingen varit redo att möta Jesus. För att i princip alla de kristna bröt mot ett av budorden. Men Gud vill göra en sista reform igen. Han vill uppmuntra människor att se att titta här, det finns någonting mer att följa. Det finns någonting mer att lära sig. Och hur ivriga borde inte vi vara att studera och ta till oss av det som Guds ord säger. Så det är inte någon förväntning mot personer som har varit uppriktigt bedragna. Jag tror att hela världen kommer att bli upplysta om den här frågan. Problemet är när vi säger att ja, men det är för jobbigt att ändra sig, det är lättare att följa Rom istället för att behöva ändra på sig och följa Gud. Så det är det som blir problemet. Om jag börjar tänka och resonera på det sättet, då är det som jag i mitt hjärta vänder mig hellre till hos vilddjuret än mot Kristus. Faktum är att det finns ett utav budorden som till och med beskrivs som Guds tecken. Som Guds sigill. Och det är sabbatsbudet. I Hesekiel 20, vers 20 så står det: håll mina sabbater heliga. Låt dem vara ett tecken mellan mig och er för att ni ska inse att jag är Herren, er Gud. Om vi går till andra Mosebok kapitel 20 så finns det faktiskt inget annat utav de 10 budorden som innehåller alla de element som fanns i antika sigill. På ett antikt sigill så hade man monarkens titel, hans territorium och hans namn. De tre aspekterna. Och det har vi till och med i Sverige, så har vi på våra enkronor, så har vi kung Karl den 16 Gustav, och så står det Sverige där. Så vi har hans titel, hans namn och hans territorium. Ett sigill, det fungerade som en auktoritetsstämpel. Om jag hade ett dokument som jag ville visa, det här är från Julius Caesar, så tog Julius Caesar, han hällde vax på pappret och sen så doppade han det här sigillet, och nu var det ett autentiskt sigill som kom ifrån honom. På samma sätt är det med de 10 budorden. Gud har ett sigill på de 10 budorden som visar att de här 10 budorden, det är inte bara något dokument som någon kyrka hittat på. Det här är något som kommer ifrån mig själv, säger Gud. Och därmed så la han ett av budorden som ett sigill. Och titta i Andra Mosebok 20, vers 8-11, det står: tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor, men den 7:e dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Men på 7:e dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Så här har vi Herren, det är Guds namn. Hans högsta namn, Javé. Vi har att han gjorde, han är skaparen. Och det är hans titel. Och sen så har vi himlen och jorden och havet. Där har vi hans territorium, det som han äger. Alla de elementen finns bara i just sabbatsbudet. Så det är många teologer som har kommit fram till den slutsatsen att det här faktiskt representerar Guds sigill i sabbatsbudet. Precis som Hesekiel säger, att det här är tecknet. Det här är själva tecknet mellan mig och er, för att ni ska inse att jag är Herren, er Gud. Varför tillber vi Gud? Varför tillber vi inte vildjudet? Eller varför ska vi tillbe Gud? Tänker moraliskt sett. Vad har han för rätt att säga, att fordra tillbedjan av oss?
Skulle ni säga så? Eftersom han är min skapare.
Eller hur, det är det. Förstås, också för att han är vår återlösare. De två aspekterna. Och de två finns i sabbat. De två aspekterna. Han är vår skapare och han är också vår återlösare. Det är ett tecken mellan mig och er för att ni ska inse att jag är Herren, er Gud. Vi ska förstå att det är Gud som är Gud. Vi behöver påminna oss om det. Varje vecka så skulle vi vila från vårt arbete för att komma ihåg, just det var Gud som skapade, och sen så vilade han på den 7:e dagen. Så det här var genialt. Tänk om alla hade gjort det sen nu minnes tider. Då hade det inte funnits någon evolutionsteori, det hade inte funnits någon debatt om, det hade säkert inte ens funnits ateism, jag vet inte. Men om människor hade kommit ihåg det här, kommit och tänka på att det är faktiskt Gud som har skapat mig och inte jag själv. Andra Mosebok 31:16-17. Israels barn ska hålla sabbaten och fira den släkte efter släkte som ett evigt förbund. Det är ett evigt tecken, återigen, mellan mig och Israels barn. Ty på 6 dagar gjorde Herren himlen, jorden, himmel och jord, men på 7:e dagen upphörde han med sitt arbete och vilade. Hur håller vi sabbaten? Jo, vi gör som Gud. Vi vilar från vårt arbete. Vi tar ledigt från jobbet. Förstås, om du har något sånt akut sjukvårdsarbete så är det en annan sak. Jesus, vad gjorde han? Han botade, helade på sabbaten. Det handlar inte om någon fariseisk hållning utav sabbaten. Utan det handlar om en vila ifrån vårt arbete. Och sedan tänka på Gud, ta tid med familjen och andra trossyskon. Läsa Guds ord. Vet ni, vi är så stressade så vi har inte tid att läsa Bibeln, eller hur? Här är Guds lösning. En hel dag. Nu får du bara göra det här. Fantastiskt, va? Vi kan med gott samvete lägga bort alla de här stressfulla vardagliga sakerna. Och vi kan bara fokusera på Gud. Tänk vilket samhälle vi skulle ha om vi verkligen följde de här sakerna. Vad är Roms märke? Här är återigen från romerska kyrkan. De säger så här. Fråga. Det är återigen en fråga och svar form som de brukar skriva i. Hur bevisar du att katolska kyrkan har makt att påbjuda festdagar och högtider? Svar: genom att förändra sabbaten till söndag, vilket protestanterna godkänner. Eftersom de genom att helighålla söndag erkänner kyrkans makt att införa festdagar och att förklara det som synd att bryta dem. Om man ställer frågan till Rom, vad har ni för auktoritet att ändra på Guds bud? Och de säger, faktum är, beviset för att vi har den här auktoriteten är att vi har ändrat på sabbaten. Vi har ändrat på den dagen. Och det är det som är vårt auktoritetstecken. I The Catholic Record 1923 så skriver romerska kyrkan igen följande saker: att kyrkan står över Bibeln och denna överföring av sabbatsfirande är bevis på den saken. Det är alltså det här som är beviset på att de har den här auktoriteten. Och de till och med använder Bibelns terminologi. Här är från H.F. Thomas, som är kansler för Gibbons, Cardinal Big Gibbons, från 1895. Han skriver så här: självklart hävdar den katolska kyrkan att förändringen, alltså förändringen från lördag till söndag, var hennes verk. Och den är ett märke som visar hennes kyrkliga makt. Så om vi ställer frågan till Rom, vad är vilddjurets märke? Vad är ert märke? Så svarar de på det. De säger det är den här förändringen som vi har gjort. Vad betyder det då? Ja, det betyder helt enkelt, eller precis, om vi har då Guds sigill som handlar om Guds lag och specifikt hans sjundedags sabbat. Och det är de som håller Guds bud. Och sen på andra sidan så har du vilddjurets bud, vilddjurets dag, som det uttrycks i slutligen. Det blir deras märke, deras sigill. För när romerska kyrkan ändrade på lagen så tog de bort Guds sigill från dekalogen, från de 10 budorden. Och då så ersatte de det med sitt eget sigill, sitt eget märke. Och vad innebär då det här? Ja, en sak som jag vill förtydliga. Ja, förresten, jag kan läsa ett till citat här. Här är från 1995. En katolsk präst som skriver så här: den kanske mest vågade saken, den mest revolutionerande förändringen som kyrkan någonsin gjort, hände under det första århundradet. Den heliga dagen, sabbaten, ändrades från lördag till söndag. Herrens dag blev vald, inte grundat på någon anvisning noterad i skriften, lägg märke till det, utan på kyrkans uppfattning av sin egen makt. Och sen skriver den här katolska prästen att människor som tycker att skriften ska vara den enda auktoriteten borde logiskt sett bli adventister och helighålla lördagen. Det var inte jag som sa det, det var han som sa det. Det här rådet har jag följt. Inte för att jag är speciellt kär i den här kyrkan. Det finns mycket saker som jag... vi är människor allihopa, eller hur? Jag tror inte det, om du hittar en perfekt kyrka så är det inte Jesus kyrka, tror jag. Jesus sa att det ska finnas vete och ogräs i kyrkan. Okej? Så det handlar inte om det. Men det som jag ser är att det finns någon som i alla fall vågar stå upp och säga att vi vill hålla alla Guds bud. Och de har den här bördan av att sprida de tre änglarnas budskap, den tredje änglarnas budskap också, till världen. För att upplysa människor om det här. Men när människor har fått den här upplysningen, när de i sitt sinne, i sitt hjärta, blir övertygade om att det här är sant. Att Gud har faktiskt befallt mig att hålla den sjunde dagen helig. Men jag säger att nej, men det blir för krångligt och det blir för jobbigt. Det är lättare för mig att följa med strömmen och att fira den dagen som den här arbetsdagen som romerska kyrkan har påstått är helig. Då följer man och tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin hand. Man handlar efter det. Man tänker i överensstämmelse med det. Så det här betyder inte att alla människor som går i kyrkan på söndag har vilddjurets märke. Så kom inte att säga att det är det som Jonathan hävdar här. Men de personer som väljer, när världen har blivit upplyst om det här, och de personer som väljer att följa romerska kyrkan i den här frågan istället för Guds bud. Ja, de tillber vilddjuret och tar på sig dess märke. Vad säger Bibeln? Vem ska vi följa? Petrus och apostlarna svarade att man måste lyda Gud mer än människor. Man måste lyda Gud mer än människor. Håller ni med om det? Måste lyda Gud mer än människor. Om Gud har sagt en sak och människor har sagt en annan sak, vem ska vi lyda? Vi måste lyda Gud mer än människor. Om mina egna känslor, mina egna åsikter säger mig en sak, men Guds bud säger klart och tydligt någonting annat, vad måste jag följa? Jag måste följa Gud. Och jag vet att det här är jättesvårt att göra det. Men det här är, det är så enkelt när man läser det. Men det är en helt annan sak att sen också lägga det in i praktiken och verkligen följa det som det står här. Uppenbarelseboken 13 och 16, det här talas om krisen som kommer. En dag så kommer det här vilddjuret och hans agenter att tvinga alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Det kommer att bli någonting påtvingat. Det här kommer inte bara bli någonting som man hör om, utan det här kommer bli lagstiftning om de här sakerna. Det kommer att människor kommer att tvingas att bryta mot Guds bud och istället helga den här arbetsdagen. Och till och med så kommer det gå så långt, om vi förstår det här rätt, att man inte kan köpa eller sälja om man inte har, om man inte följer med på de här sakerna. Ekonomisk bojkott, hur ska de kunna lyckas med det? Ja, vi ska titta på det här, men vad är det som händer runt omkring oss? Vi måste titta på tidens tecken. Saker och ting håller på att hända som vi aldrig har sett maken till förut i historien. Här är, det finns en grupp som heter European Sunday Alliance. Och det är en europeisk institution. Och det står på deras hemsida så här. Europeiska söndagsalliansen är ett nätverk av nationella söndagsallianser, fackföreningar, frivilliga organisationer och religiösa samfund som åtagit sig att öka medvetenheten om det unika värdet av synkroniserad fritid för våra europeiska samhällen. Söndag och i allmänhet anständiga arbetstider står i fokus för våra kampanjer. Det här är inte bara en liten grupp som håller på med det här. Det här är många, enormt stora kyrkor, enormt stora fackföreningar, över 100 olika sådana här grupper som har samlats för att genomdriva lagar om söndagens helighållande. Och det låter jättefint, det skulle vara jättehärligt att få ha en arbetsfri söndag, det har vi ju många utav oss redan. Problemet är att det kommer att komma till en punkt när det blir en påtvingad sak och man kommer att påtvingas till att också bryta mot Guds bud. Och det står här från kyrkans tidning 2009. Låt söndagen bli en arbetsfri dag. Den uppmaningen riktar Europeiska kyrkokonferensen till EU-länderna. I uttalandet som antogs enhälligt uppmanas EUs ministerråd, medlemsländerna och Europaparlamentet att i förhandlingarna om ett nytt arbetsdirektiv förbjuda söndagsarbete. Så det handlar om påtvingad sak. Det handlar inte om att presentera den här välsignelsen, utan det handlar om att lagen ska stifta om de här sakerna. Motsvarande värden har framförts av Europeiska biskopskonferensen, Protestantiska kyrkan i Tyskland och Church of England. Så det här är inte några små organisationer. Det här är enorma grupper som står bakom de här drivkrafterna. Vad man köpa och sälja? Ja, det är väldigt intressant att den romerska kyrkan försöker allt för att komma åt världens finanser. Det här är det här är inte några konspirationsteorier, även om det kan tyckas låta som det. Men det här är från CNBC i oktober 2011. Så skickade Vatikanen ett dokument till G20-toppmötet. Ni vet vad det är, de 20 största ekonomierna i världen. Och på grund av finanskrisen så föreslog de någonting genialt i måndags. Efterlyste Vatikanen upprättandet av en global offentlig myndighet och en central världsbank som ska styra över finansiella institutioner som har blivit inaktuella och ofta ineffektiva i hanteringen av kriser. Intressant. De föreslår att vi skapar en central världsbank. Det här är vi bakom. Vi vill stödja det, och faktum är om man läser vidare här så säger de att det borde vara någon som har moraliskt inflytande i världen som står bakom den här banken som driver den. Och ni kan ju gissa att de kanske föreslår sig själva. Jag vet inte. Men i alla fall, så det här är vad de säger. Dokumentet efterlyste inrättandet av en överstatlig myndighet med världsfri räckvidd och universell domsrätt att styra de ekonomiska riktlinjerna och besluten. Det kommer komma en tid när man inte kan köpa och sälja om man inte tar emot deras märke, deras auktoritet. Jag vet inte exakt hur det kommer fungera. Kanske kommer de operera in chip och sådana saker för att kunna kontrollera oss. Jag har ingen aning. Det får framtiden visa. Men det kommer att ske i alla fall. Och det kommer att bli en kris som kommer att påverka oss. I den här krisen kan det tyckas som att det kommer vara jobbigt att ändra. Att kanske det är lättare att följa med strömmen och det som alla andra gör. Och jag vill bara avsluta med den här berättelsen som ni känner till. Vi studerade i Daniels kursen. Sadrak, Mesak och Abednego. De sa, kung Nebukadnessar sa, fall ner och tillbe den här bilden. Det är samma språk som i Uppenbarelseboken 13. Fall ner inför den här bildstoden. Om ni inte gör det, vad kommer hända? Ni kommer att dödas. Eller hur? Kastas i den brinnande ugnen. Du har samma sak här. Och här faller hela världen. När musiken börjar spela så faller hela världen ner. Och de tillber den här avbilden, den här statyn. Förutom tre personer som väljer att stå upp. Och kanske är det någon som försöker få ner dem och säga, ni förlorar era liv. Men de står upp här. Och de säger så heroiskt, så jag måste läsa det från i Daniel kapitel 3. När kung Nebukadnessar får höra det här så blir han rasande. Han säger, han ger dem en andra chans. Och i vers 16 så svarar, eller han säger så här, men om ni inte tillber, ska ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen. Och vilken gud ska då kunna rädda er ur mina händer? Då svarade Sadrak, Mesak och Abednego, kungen, o Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så, är vår Gud som vi dyrkar mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och att befria oss ur din hand och konung. Vers 18. Men om inte, det här är så otroligt, så ska du veta, och konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp. Trots den här krisen så valde de att stå upp och stå fasta. Och vad hände? Jesus var med dem i elden. Han beskyddade dem ifrån de här farorna. I Uppenbarelseboken 3 och 10 så står det så här. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Vi kommer att gå igenom den här prövningen, men Gud kommer att bevara oss genom den. Han kommer vara med oss och hjälpa oss och beskydda oss och styrka oss. Så vi har inget att frukta. Men om det kommer ett prov, om det kommer ett test. Om jag har jag hade en tenta förra året. Och om jag inte pluggar för den tentan, så kommer inte jag klara det. Eller hur? Om inte jag förbereder mig, om jag börjar dagen innan och säger, oj, nu har vi visst tenta, har vi varit idag? Och sen börjar jag läsa böckerna, nej, då är det kört. Jag kommer inte att klara testet. Vad måste jag göra? Jag måste förbereda nu. Eller hur? Jag måste börja förbereda nu. Och vi kanske säger, ja okej, det här är intressant Jonathan som du pratar om. Och det verkar som att det stämmer från Bibeln, men jag väntar tills jag får se det hända. Om du väntar tills du får se det hända, så är det inte en garanti för att du kommer att klara provet. Vi måste börja nu med att följa Gud i det lilla. Om vi inte kan följa Gud nu när allt är frid och fröjd, vad får oss att tro att vi kan följa Gud när vårt liv står på spel? Det här är allvarliga saker. Vi kanske tänker, ja men jag skjuter upp det sen. Nej, vi kommer inte att kunna bestå i så fall. Det är min utmaning till varje person här inne. Att redan nu börja förbereda sig för den här krisen. Att säga, jag vill vara bland dem som vi läser om i Uppenbarelseboken 12 och 10. som håller Guds bud och har tron på Jesus? Är det någon här idag som skulle vilja säga, jag vill vara en av dem som håller Guds bud och har tron på Jesus? För jag ser din hand i soffan. Prisa Gud. Prisa Gud. Himmelske far, tack för att vi får komma inför dig. Tack att vi får lita på din nåd, din rättfärdighet som täcker oss. Tack att den också förvandlar oss och gör oss villiga att följa dina bud. Herre, hjälp oss att vara trogna som Sadrak, Mesak och Abednego på den dagen. Hjälp oss att förbereda nu. Herre, jag vill be på ett speciellt sätt för dem som kanske kommer innebära en förändring i deras liv. Och jag tror det kommer innebära det för oss alla på ett eller annat sätt. Jag ber att du ska vara med på ett speciellt sätt, att du ska ge kraft och styrka, frimodighet, att vi ska kunna stå emot den ondes inflytande. För det finns någon som inte tycker om när vi beslutar oss för att hålla dina bud. Och han är rasande på oss på grund av det här. Men jag ber, Herre, att du som är mäktigare än honom ska bli en del av våra liv. Och att du ska fortsätta vara en del av våra liv och styrka oss genom prövningen. Tack, Herre, för att vi får lämna oss själva till dig. I Jesu namn. Amen.